Hej och välkomna till Klimatekot. Idag om konsumtion, resursanvändning och Europaparlamentsvalet. Dagens gäst är ingen mindre än Anders Wikman, känd hållbarhetsprofil, samhällsdebattör och ledamot i en rad olika råd och organisationer. Han är tidigare moderat riksdagspolitiker och kristdemokratisk Europaparlamentariker och även ledamot i FNs resurspanel IRP som nyligen släppte en rapport om just konsumtion och resursanvändning. Och det är det vi ska prata om idag. Välkommen till Klimatekot, Anders.
Stort tack.
Du, när man läser ditt CV så är det gediget och långt och med långt hållbarhetsfokus får man väl säga. Vart kommer ditt engagemang för miljö och klimat ifrån från början?
Att det är ett långt CV beror ju på att jag har blivit ganska gammal. Och jag har varit med länge. Var kommer det ifrån? Jag blev invald i riksdagen väldigt ung på 70-talet. På den tiden för Moderaterna. Och jag fick ansvar för energifrågor. Och det ledde ju till att jag började försöka förstå bättre allt som har med energi och resurser att göra. Och jag träffade ganska mycket forskare. Och så småningom kom jag i kontakt med Romklubbens tillväxtens gränser, Limits to Growth. Och det ena gav det andra. Jag började inse att den typ av konventionell ekonomi som vi hade redan då och som hela tiden bara innebär expansion, den var inte rimlig på lång sikt. Och då så småningom så sökte jag mig faktiskt bort från politiken, för jag kände att jag kan inte fortsätta här och bara upprepa ett budskap som jag inte helt tror på. Så det ena gav det andra. Och sen jobbade jag 10 år i Röda Korset. Och då lärde jag mig väldigt mycket om inte bara katastrofer och fattigdom och armod och elände, utan också om relationen mellan människa och natur. Och att ganska många av de katastrofer som vi kallar för naturkatastrofer, de är ju väldigt mycket människans verk. Vi kan inte göra så mycket åt en lång torkperiod, men det är klart att om vi har låtit jorderosion pågå i många år så blir ju konsekvenserna mycket värre. Om vi har huggit ner skogen så blir konsekvenserna värre och så vidare och så vidare. Så att den relationen mellan människa och natur och ekonomi och natur blev mer och mer tydlig för mig. Ja, och sen har jag jobbat i Naturskyddsföreningen, jag har jobbat i FN, jag har jobbat i forskningsorganisationer, jag kom in i Europaparlamentet, jobbade mycket med miljö- och klimatfrågor där. Så att det har varit en enda lång resa av att lära mig mera om hur natursystemen fungerar.
Mm.
Och inse att vi en del av dem inte sitter ovanpå dem. Och att den kurs vi nu är på är väldigt, väldigt farlig.
Mm. Men du då, som har varit med i den här frågan under en lång period och sett liksom hur det har utvecklats i diskussionen kring hur vi påverkar miljö och hur vi påverkar klimat. Hur ser du på den utveckling som har varit? För jag menar, det är ju egentligen bara de sista åren som vi på allvar har börjat prata om klimatkrisen, om man nu kan säga att det är på allvar. Hur ser du liksom på den här resan som har varit i hur debatten går?
Ja, jag har ju pratat om det sedan 70-talet. Och klimatfrågan blev aktuell i slutet på 80-talet, kan man väl säga, i och med klimatkonventionen och Rio-konferensen och så vidare. Men det har ju varit en huvudfråga för mig och för många andra. Men det är ju riktigt att få en fråga från periferin in i centrum, det tar alltid många år. Och det har tagit alldeles för lång tid. Om du ska fråga mig om en orsak till att vi är där vi är, så beror det väldigt mycket på konventionella ekonomer. De har aldrig förstått naturen, på hur naturen fungerar. Utan deras modell för ekonomin, den ligger så att säga vid sidan av. De är intresserade av finanskapital, av arbetskraft, av teknologi, innovationer. naturen och energifrågorna, det tar de på något sätt som en konstant. Och det kunde man göra när jorden var upplevdes som oändligt stor. För vi var få människor på jorden och ekonomin var liten. Men så är det inte längre.
Mm.
Jag brukar tala om den tomma världen och den fulla världen. Och nu lever vi i den fulla världen. Jag menar, ekonomin i världen ökade 20 gånger på 1900-talet och har fördubblats en gång till sedan dess. Och det visar ju bara med vilken kraft det här går. Och vi är åtta miljarder människor nu. När jag föddes var vi 2,5. Så att det tycks finnas en brist på förståelse att inga träd växer till himlen. Och den här materiella expansionen som vi ägnar oss åt, vare sig vi talar om fossila bränslen, metaller, mineraler, biomassa, käk, skogsråvara, alltihopa. Alltså det kan ju inte bara fortsätta. Det går inte. Det finns alltså gränser. Och här tycker jag att ekonomerna, det finns undantag, men de flesta ekonomer hjälper ju inte till ett enda dugg. Utan de kör på precis som tidigare. Och jag har inte tydligen lärt sig särskilt mycket.
Mm. Klimatpolitiska rådet, de har ju utvärderat nu regeringens klimatpolitik. Och man kan väl säga att det blev klart underkänt. De menar att varken de nationella klimatmålen eller EUs klimatmål kan nås med den nuvarande politiken. Vad tänker du om den här kritiken som kommer från Klimatpolitiska rådet?
Ja, den var ju massiv. Och den visar ju att regeringen och inte minst miljöministern, de pratar ju som om de hade lösningar och strategier på gång. Men rådets rapport är ju väldigt tydlig på att det saknas väldigt många svar. Och då hörde jag statsministern säga att ja, det finns ju olika åsikter i frågan. Men det här är inte frågan om åsikt. Det här är en fråga om fakta. Det här är frågan om vetenskap. Så man måste skilja på det ena och det andra. Så att den där rapporten var väldigt tuff för regeringen. De borde ju ta den till sig och presentera en ny klimathandlingsplan. Det kan få väl ta ett halvår eller någonting sånt, men de borde ju göra någonting för att respondera på den här kritiken. Jag tror inte att det kommer att ske. Jag fick ju snarare ett intryck av att inte minst miljöministern, hon tyckte att det här var inte så mycket att bry sig om ungefär. Hennes arrogans tycker jag är störande. Om jag hade varit i hennes kläder hade jag sagt nej, det är riktigt, vi har en bit kvar, vi tar till oss den där kritiken, vi återkommer. Istället så slog hon ju bara ifrån sig den som om det var ovederhäftig eller inte seriös.
Mm. Men du tror inte att det kommer ändras någonting?
Ja, det måste ju ändras. Frågan är när. Regeringen har ju på något sätt skjutit nu svåra beslut till nästa mandatperiod. För att i den här handlingsplanen finns ju inte mycket som gör att man kommer att minska utsläppen nu på kort sikt. Och vad regeringen tycks glömma bort det är ju att utsläppen från koldioxid ackumuleras i atmosfären. Så det är inte bara måldatum en gång i framtiden som är viktigt. Utan det är också viktigt resan dit. Och ju mindre vi släpper ut på vägen dit, desto bättre är det, eftersom du har den här ackumuleringseffekten. Men nu verkar det som om utsläppen kommer att öka med 4-5 miljoner ton om året de kommande åren. Och det är ju väldigt illa. Så att nej, ja, det här är besvärligt, väldigt besvärligt. Och jag får också en känsla av att när miljöministern pratar så hänvisar hon på något sätt till folkopinionen. Det här är vad folket vill och vi kan inte göra något annat. Men politik är inte bara att göra som människor vill. Politik är faktiskt också att leda. Inte minst i komplexa frågor. Och jag kan förstå att man ryggar inför höga priser på bensin och diesel. Men det är många som har föreslagit att man kan ju faktiskt subventionera. Man kan ju riktat speciellt stöd till folk med lägre inkomster. Man kan rikta ett speciellt stöd med de som bor på landsbygden och har väldigt mycket resor. Nu gör man en eftergift till alla. Även de som utan vidare skulle kunna betala både 22, 23, 25 och 26 kronor per liter. De får ju också en, kan vi säga, en subvention. Så att det är väldigt märkligt gjort, tycker jag.
Mm. Du, jag tänker vi ska prata lite gärna om resursanvändningen. Varje år så flyttas det här datumet för när vi har förbrukat jordens resurser. Jag vet att du har ju varit med och tittat på det här. Hur illa är det?
Ja, den där beräkningen som footprint-beräkningen, den är ju intressant. Den är väldigt mycket upphängd på koldioxidutsläpp. Jag tror att de utgör 60% av matrisen. Men det är klart att det är en fingervisare om att vi utövar ett negativt tryck både på atmosfären och på biosfären. Problemet är ju att vi har haft en tillväxt i resursanvändningen år efter år, decennium efter decennium. Vi gör av med mer än tre gånger så mycket material per år idag som vi gjorde 1970. Och fortsätter det här så kommer vi att göra av med 60-70% mer om lite drygt 25-30 år. Problemet är att kopplat till den här resursanvändningen är en stor del av våra växthusgasutsläpp, förlust av biologisk mångfald, men också luftföroreningarna. Och vad talar vi då om? Jo, vi talar om jordbruk och jordbruksproduktion som ju leder till omfattande störning av biologisk mångfald, storskalig erosion av jordbruksmarken och så vidare. Vi talar om stål, cement, aluminium, ammoniak, plast, textilier, elektronik. Att producera alla de materialen från gruvan eller från jordbruksmarken till produkter. Det är det som skapar alla de här utsläppen. Och det är det som hotar den biologiska mångfalden. Och det är det som skapar luftförorening. Därtill kommer själva konsumtionen. Så vad vi talar om här, det är att extrahera, att utvinna material ur jordskorpan, att bereda dem till plåt eller vad det nu är, om du tar stål, plast och så vidare. Det skapar alltså väldigt stora utsläpp.
Mm.
Och vi kan alltså inte fortsätta att bara öka den här materialanvändningen. Därför då kommer de här utsläppen att fortsätta öka. Och det räcker alltså inte med att plocka bort de fossila bränslena. Det kommer dessutom att vara väldigt svårt att göra snabbt. Eftersom till exempel stålframställning, vi behöver kol och koks i processen. Vi talar om grönt stål i Sverige. Vi producerar 5 miljoner ton stål i Sverige varje år. I världen produceras 1 900 miljoner ton stål. Varav drygt hälften i Kina. Det kommer att ta jättelång tid för alla de här producenterna, om det ens är möjligt, att gå över till grön stål.
Vad är det som krävs?
Vi kan ju hoppas det. Ja, det krävs ju en enorm teknikutveckling. I vårt fall så ska vi ju producera en massa vätgas och ersätta kol och koks. Det finns säkert andra teknologiska processer, men det kommer att ta tid. Och om vi då bara fortsätter att öka stålproduktionen i världen och stålefterfrågan, ja, då kommer ju det här att bli ännu svårare i form av utsläpp. Så att även om vi kan se en grönare produktion i framtiden, så kan vi inte bara nöja oss med det, utan vi måste titta på hur mycket använder vi. Hur effektivt är det? Kan vi tillfredsställa människors behov på ett annat sätt? På ett smartare sätt, intelligentare sätt. Och vi har då tagit upp i den här utredningen som jag har varit med i, som heter International Resource Panel, Global Resources Outlook 2024. Det är alltså FNs resurspanel. Vi har jobbat i flera år med den här. Och vi har riktat fokus mot ett par områden. Boende, lokaler, infrastruktur å ena sidan. Och mobilitet och transporter. Om vi tar mobilitet och transporter. Om vi skulle byta alla förbränningsmotorer. Jag vet inte hur många det är de är på vägarna. Men de är väl 1,3-1,4 miljarder idag. Om vi ska byta alla dem mot elfordon. Rakt över. Kan jag tänka dig hur mycket plåt som behövs för att bygga dem. Enormt mycket stål som måste gå till det. Och sen hur mycket batterier som måste skapas. Och då har du material som kobolt, litium och så vidare. Och det kommer att bli en mång dubbling av produktionen. Och allt det här leder ju till utsläpp under resan. Och då säger vi, man kanske inte måste ha en egen bil när man bor i en stad. Man kanske kan nöja sig med att få bättre kollektiva transporter. Man kan ringa på en bil när man behöver den. Man kan ha mobility as a service, alltså mobilitet som en tjänst. Man kan dela bil med andra. Kort sagt, man behöver inte ha lika stor bilpark som vi har idag. Bara som ett exempel. Och då kommer ju städerna att bli mindre fulla av köande bilar. Det kommer att bli renare luft och så vidare och så vidare. Så att, och det kommer att bli mindre buller. Så vi måste försöka se hur kan vi påverka efterfrågan så att den inte bara fortsätter att sticka upp. Just nu så går det bara upp hela tiden. Och det här är ju extra viktigt eftersom ungefär hälften av världens befolkning, de lever ju i fattigdom. De har inte tillgång till alla de här materialen. Mitt fotavtryck i Sverige är ungefär 25 ton material i aggregerad form per år per capita. Om du bor i ett fattigt land i Afrika så är det kanske 2 eller 3 ton. Så för att höja deras levnadsstandard så måste ju materialanvändningen öka. Men om du skulle landa på vår nivå, då kväver du den här lilla planeten. Så trycket är ju att öka i fattiga länder och steg för steg minska materialanvändningen och trycket på naturen i vår del av världen. Genom att gå från linjära produktionsmodeller till mer cirkulära. Idag så slänger vi bort material när det är fullgott i fullgott skick. Vi använder dem som regel bara en enda gång. Och ändå kan vi använda det gång efter gång efter gång. Vi kan ha längre livslängd på grejerna. Idag har vi många exempel på att man bygger in så kallad obsolens. Man bygger helt enkelt in att grejer ska gå sönder efter en viss tid. Så att man köper nytt. Vi behöver inte ständigt bygga nya hus, riva gamla och bygga nya hus. Vi kan utnyttja det som står där, renovera det, fräscha upp det och så vidare. Ja, du ser själv, det finns så mycket att göra för att minska den här ständiga ökningen av resurser eller material efterfrågan.
Ja, men för det där har jag tänkt på många gånger. Jag sitter mitt inne i stan här i Umeå och det byggs för fullt. Om jag tittar ut genom fönstret så har de precis rivit en fastighet som jag, när man tittar på den så ser den ju ut som att den har ju, var väl inget fel på den där. Och så bygger de en liknande som ska användas för andra ändamål. Och då tänker jag att det där kan ju inte vara speciellt smart.
Smart.
Så. Men det, förmodligen är det billigare. Det lär ju vara någon anledning till att de gör det.
Ja, det kan det vara, men det beror ju på att hela ekonomin är uppbyggd så att råvaror från skogen, råvaror från gruvan eller råvaror från oljekällan eller gaskällan är relativt sett väldigt billiga. Och det gör att de konkurrerar ut återvunna råvaror. Att till exempel jämföra virginplast med återvunnen plast. Virginplast är mycket billigare. Så det är klart att den virgina platsen eller jungfruliga plasten det är den företag köper. Och man har dessutom allt för många plastvarianter eller plastsorter. Om du går in på en återvinningsstation och tittar ner i den här bingen där det är plast, då ser du ju själv hur många olika sorter det är. Det är väldigt svårt att få någon återvinning på det där, va? Utan det mesta hamnar ju i förbränningsugnar just därför. Det är för många olika plastsorter, det är för många olika färger. Och dessutom innehåller de ofta ämnen som kan vara giftiga. Så att det är så mycket i designfasen som borde se annorlunda ut. Och sen borde det kosta mer att använda jungfruliga råvaror. Och jag har länge föreslagit att man skulle ha en skattereform där man sänker skatten på arbete och höjer den på uttag ur naturen. Då skulle vi få en cirkulär ekonomi, för då skulle det löna sig att hålla liv i saker längre.
Mm. Men du, jag tänker så här. Alltså, vi var lite grann inne på det innan med grönt stål och så vidare. Vi har ju då det hela den här gröna industrialiseringen som pågår i Sverige och främst i norra Sverige. Och det pratas väldigt mycket om att det här är lösningen. Och det här är ju framtiden. Samtidigt ska vi bli otroligt många fler invånare här uppe, vilket innebär bygga mycket större städer. Liksom allting ska expandera och det ska expandera snabbt. Och det här kommer ju att kräva både el och naturresurser. Tror du att den här liksom omställningen, så kallade gröna omställningen, kommer att hjälpa eller skälpa?
Det beror precis på hur den görs. Alltså vi måste ju ställa om från det här stora fossilberoendet. Fossilenergin har ju varit enormt bra, kan man säga, för vår levnadsstandard. Hade vi inte haft billig fossilenergi så hade vi stått och stampat när vi var på 1800-talet. Ekonomerna säger ofta att nej, det är uppfinningar och ny teknik. Ja, men ny teknik skulle inte vara någonting utan olja, kol och gas. Jag hörde på Steve Keen, en alternativ ekonom, som sa häromdagen, I love technology, I love innovation, but it's nothing. It's like sculptures, unless there is materials and energy to support it. Så att det här är väldigt kritiskt hur man gör det här. Men alltså att vi måste ställa om, det är alldeles uppenbart. Men vi måste ställa om på ett smart sätt och vi måste se till så att efterfrågan på alla dessa metaller inte bara rusar iväg, utan att vi har kontroll på det. Och vi måste framförallt se till också att vi bryter malmer på ett ansvarsfullt sätt, både utifrån social synpunkt, arbetsmiljö och sådant, och när det gäller den fysiska miljön. Så jag tror inte vi kommer runt den här elektrifieringen, och elektrifieringen av samhället är ju fördelaktig ur en annan aspekt, därför att elmotorn är så otroligt mycket mer effektiv än förbränningsmotorn, så det går åt mindre energi på sig, vilket är bra. Så att vi måste göra den. Och nu har blickarna kommit och riktas mot Norrland av en massa olika skäl. Och jag tror att sättet på vilket det här görs kommer att avgöra. Och det är väldigt viktigt att det här inte blir en rovdrift.
Men utifrån vad du har liksom hört och sett hittills då, tycker du att det är på rätt väg?
Jag tycker det är för tidigt att säga det. Jag vet att det är en väldig diskussion om vätgasframställning. Det är också en ganska stor diskussion om de här batteritörfabrikerna. Jag litar på de experter som har pekat ut vätgas som en möjlighet. Sen är jag oklar på om det räcker med vindkraft. Och jag är också oklar på om vi kan hantera spänningarna med samebefolkningen i vissa delar av Norrland. Så här finns en del svåra utmaningar. Men jag skulle vare sig vilja säga att det här är löst eller att det inte går att lösa. Så jag skulle säga att vi är någonstans mitt emellan. Jag tycker att det är en del frågor som borde utredas mer.
Om vi ska titta på, du har också varit inne på den ekonomiska politiken och logiken. Och vi får ju ofta höra att vi ska konsumera mer. Det var ju väldigt tydligt efter pandemin till exempel att nu ska vi ut och spendera. Nu är ju det kanske lite svårare då i lågkonjunktur och med dessa räntor. Men det är ju ändå en slags uppmaning om att konsumera mera för att öka tillväxten och så vidare. Hur ska vi då kunna minska konsumtionen när det är det vi får höra?
Nej, men här har vi ju en delare, en tudelare i samtalet. Det vi säger då i den här rapporten från FNs resurspanel, det är att vi måste försöka se till så att vi avlänkar decouple, som man säger på engelska. Vi bryter kopplingen mellan att ekonomin växer och att vi hela tiden använder mer energi och material. Det är lättare sagt än gjort, men det är klart att cirkulär ekonomi, om det genomförs konsekvent, det vill säga att vi har längre livslängd, vi återbrukar, vi renoverar, vi remanufacture, alltså vi gör nya maskiner av gamla maskiner istället för att göra helt nya maskiner, och så vidare och så vidare. Längre livslängd på produkterna. Då kan vi nog dra ner beroendet av jungfruliga material med 40-50, kanske 60%. Och då har vi kommit en bra bit på väg. Sen kommer vi att behöva, just för vissa typer av metaller, kobolt och litium och så vidare, där kommer vi att behöva bygga upp ett lager. Men sen är ju grejen att recirkulera dem. Så att när ett batteri är på väg att ge upp, så att säga, när det inte har särskilt mycket kraft längre, ja, då ska vi kunna använda alla de metaller som finns i batteriet och göra ett nytt batteri. Så att det där är en bit av det. Och sen måste vi också börja fundera över hur vi konsumerar. Vi behöver ju inte äga allting vi brukar. Vi kan ju faktiskt hyra och leasa. Och då blir det en annan affärsmodell, och då blir det intressant att hålla liv i produkter så länge som möjligt. Vi måste naturligtvis sluta och köpa billiga kläder som vi använder 3-4 gånger och sen slänger. Alltså den här slit- och slängkulturen i vissa sektorer är ju förödande. Ta mat. Vi slänger en tredjedel av maten även i vårt land. Att man slänger en tredjedel av maten i fattiga länder där man har dåliga kylkedjor, dåliga transporter till marknaden, dåliga förvaringslokaler och så vidare. Det är en sak. Det kan man förstå. Men att vi i vårt land faktiskt inte använder en tredjedel av den mat som produceras. Så att det finns väldigt många områden där man direkt kan se att vi kan gå in och ta bort slöseri, överkonsumtion, och där vi kan möta människors behov på ett mer intelligent sätt. Jag är osäker på om det leder hela vägen fram till en absolut avlänkning eller frikoppling, men det är i alla fall rätt väg att gå. Sen drömmer jag om i en framtid att vi ska få en diskussion i samhället där livskvalitet diskuteras i bredare termer. Det är inte bara en fråga om att köpa mera prylar och åka på flera resor, utan det är också en fråga om att värdera naturupplevelser, värdera kultur, musik, umgänge i familjen, allt det här som gör livet rikt. Ibland får man ju känsla av att livskvalitet, det är bara materiell konsumtion. Och det går inte. Ja, och det är ju inte så heller. Ska man gå ut på gatan och fråga människor vad som är viktigt i livet, så inte är det prylkonsumtion som kommer först.
Mm. Precis. Jag tänker att vi ska avsluta med att prata lite Europaparlamentsval. Du är ju gammal Europaparlamentariker. Och den 9 juni så är det dags för val här i Sverige. Hur stor roll skulle du säga att valresultatet till Europaparlamentet spelar för klimat- och miljöpolitiken?
Potentiellt kommer det att spela väldigt stor roll. Och vi ser ju att partier som har samma inriktning som Sverigedemokraterna, de är väldigt kritiska till den gröna given, som ju var den här EU-kommissionens försök att verkligen ge Europa en grönare framtid. Så att det är ju väldigt illavarslande. Och jag undrar om det beror på okunskap eller om det beror på någon ideologisk blockering eller vad det är frågan om. Men det är ju väldigt allvarligt att alla de forskarrapporter som kommer inte tas på större allvar av en betydande del av det partipolitiska etablissemanget. Och jag satt ju i Europaparlamentet när vi började fatta beslut om klimatpolitiken. Och då satt jag i den kristdemokratiska gruppen, och jag såg det som min absolut främsta uppgift att försöka bygga broar med de andra partigrupperna. Och jag lyckades som regel få med mig 30, 40, 50 av våra ledamöter som då var med om breda lösningar. Men jag ser ju nu risken för att det man kallar högerblocket eller center-right, att de kommer att försöka pulla ur, göra den här politiken mindre vass. Jag tror inte att de kan upphäva en del av de här besluten som har fattats, men de kan sakta ner processen. Och det vore väldigt, väldigt illa. Så att jag hoppas att vi under de här månaderna fram till Europaparlamentsvalet ska kunna medverka till att ge människor, väljarna, information om hur viktig den gröna given faktiskt har varit och är. Och att det är på sikt win-win-win för oss alla att gå den vägen. Men det hänger ju väldigt mycket på att folk går och röstar och att de väljer rätt valsedel. Och då, när jag är ute och pratar, så får jag ofta frågan, vad ska jag rösta på för parti då? Jag säger att jag skulle mer rösta på person. Därför jag kan identifiera ett antal väldigt, väldigt, ska vi kalla det, progressiva kandidater i flera av partierna när det gäller de här frågorna. Jonas Sjöstedt till exempel, Emma Wister, Isabella Lövin naturligtvis, Alice Bah Kuhnke, Karin Karlsbro från Liberalerna. Alltså det finns i de flesta av partigrupperna finns det individer som är väldigt, väldigt på i den här frågan. Och enskilda ledamöter har betydande inflytande och spelar delvis helt andra roller än vad ledamöter gör i svenska riksdagen. Här är det en fråga om att stödja eller inte stödja regeringens politik. I Europaparlamentet är det frågan om att bygga majoriteter underifrån. Så där betyder varje ledamot någonting. Och det finns inga givna liksom majoritet. Så att det där är, ja, det är väldigt viktigt.
Viktigt att ta reda på då, vad alla står för, så att säga. Om man har någon kandidat.
Exakt.
Som man funderar på.
Och en av de frågor som just nu har diskuterat är den där Nature Restoration Act. Alltså det här att man ska försöka restaurera så mycket som möjligt av naturen. Både när det gäller skogar och jordbruksmark. Och det där, våtmarker och så vidare. Och det är en jätteviktig fråga. Och där har av någon anledning svenska regeringen hamnat i motsatsställning. Så de har inte stöttat det. Och det här kommer att bli väldigt, väldigt knepigt.
Hur långt har man kommit där då? Alltså i den, vart ligger det i processen så att säga?
Ja, det skulle ha fattats beslut i förra veckan, men det blev inget beslut. Så det ligger nu hos det belgiska ordförandeskapet att försöka få ihop ett beslut. Parlamentet har redan sagt sitt och stöder det här. Men i det här fallet är det regeringarna i rådet som inte har uppnått kvalificerad majoritet.
Just det. Men apropå detta då, vilka andra sakfrågor är det som är på agendan just nu när det kommer till miljö och klimat som kommer att påverkas av vilka parlamentariker vi väljer in? Vad ska man hålla utkik på i debatten så att säga som väljare?
Ja, dels är det ju då de mål som EU ska sätta när det gäller utsläppskurvan för 2040. Väldigt viktigt. Och som jag sa tidigare, utsläpp ackumuleras, så att ju tuffare mål desto bättre. Så det är en bit. Det här med nature restoration är väldigt viktigt, för det har med jordbruk och skogsbruk att göra och den kolsänka som vi har i naturen. Men det har också med biologisk mångfald och annat att göra. En tredje fråga är naturligtvis cirkulär ekonomi. Det här att inte tillåta längre att vi har linjära materialflöden, utan att vi faktiskt försöker göra någonting av det vi återvinner. Och se till att material inte bara används en gång utan flera gånger. och att vi får längre livslängd på produkter och så vidare och så vidare. Så det är en jätteviktig fråga. Sen är det klart att relationen till Ukraina och kriget där är också viktig. Och där kommer ju frågor in om energiförsörjningen. Att fortsätta göra sig så lite beroende av rysk olja och gas som möjligt. Kanske också att blockera mat från Ryssland, konstgödsel från Ryssland och istället importera det om det går från Ukraina. Kort sagt, det finns frågor där ska vi säga att storpolitik och krigspolitik går ihop med klimat och miljöpolitik.
Avslutningsvis, väldigt kort, om du får bestämma, om du satt på makten, vad skulle du då göra de närmsta åren för att bromsa den här utvecklingen?
Wow, det var en svår fråga.
Men nu har du chansen.
En stor fråga. Alltså jag tror, precis som Greta Thunberg sa igår på Aktuellt, att man måste hjälpa människor att se helheten, förstå helheten. Och att allting hänger ihop. Det är det första. Och när man har sett det, då förstår man också att vi måste ställa om, inte bara från fossila bränslen till andra energikällor, utan vi måste också använda allting som naturen ger oss på ett mer ansvarsfullt sätt. Och inse att vi är en del av det, inte sitter ovanpå på en liten piedestal och bara kan roffa åt oss. Det här är verkligen en pedagogisk uppgift, och det är en uppgift för folkbildning. Så att jag skulle nog satsa väldigt mycket på folkbildning för att se till att vi får merparten av väljarna att förstå det här och acceptera det här och se att det finns fördelar. Både på kort sikt men framförallt på lång sikt.
Stort tack för att du var med i Klimatekot.
Tackar, trevligt.
Ja, det där var alltså Anders Wikman. Själv heter jag Elin Leijonberg, och Klimatekot, det gör jag tillsammans med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Om du gillar podden, följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Och tipsa gärna andra om att gå in och lyssna på Klimatekot. Ha en fin dag!